Dagens predikan utgår ifrån Jonas bok i Gamla testamentet. Jona, profeten som både ville för mycket och för lite. Till skillnad mot andra profetböcker i Gamla testamentet så är det här inte en återgivning av hans budskap vi möter i texten. Utan det är en berättelse om profeten som person. Gud ger Jona uppdraget att resa till Nineve. Huvudstad i fiendelandet Assyrien. Gud vill att han ska predika så att människorna förstår att de är på fel väg. Om de inte vänder om så ska Gud straffa dem. Men Jona vill inte. Han vill inte att de ska lyssna på budskapet och vända om. För då låter kanske Gud bli att straffa dem. Jona vill att nationen krossas och väljer att fly så långt bort han bara kan. Han följer med en båt till Tarsis, läser vi. Och det tros som att den här staden är Tartessus i Spanien. Och som i så fall ligger så långt bort i den dåvarande världen som man överhuvudtaget kan komma ifrån Nineve. På vägen dit så blåser upp en storm. Och sjömännen inser snart att de kämpar inte mot havets makter enbart, utan mot någonting annat. Kanske någon annan. Och när de förstår i samtal med Jona att han flyr från sin Gud, då blir de förstås oroliga. På riktigt. Och säger, vad ska vi göra nu då? Och Jona svarar, kasta mig i vattnet. Och de gör det med en viss vånda förstås. Och de ber till Jonas Gud och säger, vi vill inte detta, men låt det ske som du vill. Och så berättas det om hur en stor fisk kommer och sväljer Jona. Och där i fiskens mage finns han i 3 dagar och 3 nätter innan han spottas upp på land igen. Och i sig så är det den här tiden i fisken en bild för död och liv. En bild som faktiskt Jesus använder sig av långt senare när vi läser i Matteus evangelium och han berättar om sin död och uppståndelse. Någonting sker med Jona under de här dygnen och det kanske inte är så konstigt. Och när han så småningom kommer ut så gör han som Gud vill. Han går till Nineve. Och där så börjar han prata med alla han möter. Om att Gud har sett hur de lever. Och att det är hög tid att vända om. Annars kommer det gå illa för staden. Hela området kommer att förstöras. Och folk lyssnar. Både fattiga och rika, ja självaste kungen, klär sig i säck och aska och börjar fasta. För de har insett allvaret. Kungen säger till sitt folk, var och en ska upphöra med sin ondska och sina övergrepp. Kanske kommer Gud att ångra sig och stilla sin vrede så att vi inte går under. Och Gud ser vad som händer. Ser deras uppriktiga ånger. Och låter den vara. Men då blir Jona arg. Det var ju detta han var rädd för. Att Gud skulle visa sig barmhärtig. Att det folk som förtryckt andra och som utövat våld och begått övergrepp inte skulle straffas. Jag visste ju att du är en nådig och barmhärtig Gud. Sen till vrede och rik på kärlek, beredd att ångra det du hotat med. Herre, det är bättre för mig att dö än att leva. Och Gud svarar. Har du skäl att vara vred? Jona, han svarar inte Gud, utan han ger sig av ut från staden, fylld av ilska och besvikelse. Var finns rättvisa? Och han drar sig undan, bygger en koja som ett skydd. Solen steker över området och Gud låter ett kurbitsträd växa upp över Jona så att han ska få skugga. Och Jona blir nog ganska nöjd med det. Men morgonen därpå låter Gud trädet bli maskätet och det vissnar. Solen bränner hårt och en glödhet östanvind blåser. Då blir Jona förstås ännu argare och önskar sig död igen. Och Gud svarar profeten än en gång och säger: du bekymrar dig för ett träd som du inte har lagt ner något arbete på och som du inte själv fått att växa. Som kommer på en natt och försvann över en natt. Skulle jag då inte bekymra mig om Nineve, där det bor över 120 000 människor? När jag läser om Jona, då ser jag en människa som har sin egen karta, precis som vi alla har. Jona har sin bild av vad som är rätt och fel och vem som är rätt eller fel. Jona strävar efter rättvisa och vill faktiskt leva efter vad Gud vill. Problemet är bara att Guds karta och profetens karta inte riktigt stämmer överens. Jona lever med tanken om att tillhöra ett utvalt folk. Och de nationalistiska strömningarna är starka vid den här tiden. Men Guds kärlek är större än nationsgränser och det är en kärlek fylld av hopp. En kärlek som inte vill ge upp. Gud älskar också fiendefolket och förtryckarna, hur svårt det än är att ta in. Jesus säger många år senare i Matteus evangelium: älska era fiender och be för dem som förföljer er. Gud låter sin sol gå upp över både onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Om ni älskar dem som älskar er, ska ni då ha lön för det? Vi har alla vår karta som vi orienterar efter. En karta som är byggd på det vi har fått ärva av normer och traditioner. Ovanpå det så läggs ett raster av de erfarenheter vi gör genom livet. Av de människor som vi har mött. Allt det här ger oss en förförståelse som vi tolkar allt efter det vi möter. Dessutom så har varje tid sina människor som vill vara med och rita om våra kartor på gott och ont. Idag är de nationalistiska strömmarna starka i stora delar av världen och också hos oss. Precis som när berättelsen om Jona skrevs. Många vill få oss att se på vårt samhälle i termer av ett vi och ett dom. Det finns krafter som vill bygga murar och skapa skarpare gränser mellan människor. Men de gränserna och de murarna finns inte hos Gud och i Guds kärlek. Jag tänker att många av Bibelns berättelser fungerar som speglar där vi kan reflektera oss själva och våra liv för att kunna förstå dem bättre. I berättelsen om Jona kan jag känna igen den ilska som många människor känner när vi tycker att vi har försökt göra allting rätt och ändå drabbas av livet. Varför ska det här hända just mig? Eller den som jag älskar? Den som jag respekterar? Och hur kan det gå så bra för den där personen som trampar på andra för att ta sig uppåt? Var finns Gud när det sker onda saker? Borde inte Gud straffa eller åtminstone hindra att det sker? Jona ville inte bli en del av den plan som Gud har för Nineve. En plan som handlar om att hjälpa människor att vända om och att få en ny chans. Kanske handlar det om brist på tillit. För även om de blir räddade, betyder det verkligen då att deras omvändelse är på riktigt? Kommer de verkligen att förändras på djupet i sitt möte med Gud? Och jag funderar över mig själv. Hur dömande är jag egentligen? Är jag beredd att ge andra en andra chans på riktigt? Också då de har gjort mig illa. Eller drar jag mig undan? Med vilka ögon ser jag på mig själv när jag har gjort någonting som blir fel? Hur är det med nåden? Vågar jag tro på den? För andras räkning, men också för mig själv. Berättelsen om Jona handlar mycket om tillit. Både om Jonas tillit och relation till Gud, men också om tillit till de människor han sänds att möta. Av berättelsen framgår inte vad som händer i de där mötena när de väl sker. Vi läser att folket, både de fattiga och självaste kungen, lyssnar till Jona och att Gud ser det. Men vad sker? Vad sker mellan Jona och människorna när de möts? Vad sker inom Jona när han möter dem och när han ser vad Gud gör eller inte gör? Det vet vi inte. Det vi vet är att Jona flyr än en gång. Han flyr ut ur staden och jag föreställer mig att han klättrar upp på en höjd så att han kan se den här staden. Där bygger han sin koja. Han flyr från människorna. Eller är det Gud? Eller är det rent av så att han flyr från sig själv? Och de här människorna i staden, vad gör de? Följer de efter honom? Försöker de få kontakt? Vill de prata? Det vet vi inte heller. Men vi vet att Gud söker upp Jona. Och att Gud talar till Jona på ett sätt som man troligtvis förstår, även om det är hårt att ta till sig. Han förstår det troligtvis, för det är så fysiskt och konkret. Det där trädet som först växer upp och ger honom skydd mot solen och sen nästa dag har vissnat ner och är helt borta. Det är en bild och ett språk som Jona inte kan undgå att förstå. Trädet var en gåva av omsorg och av nåd. Och det var inget Jona hade förtjänat. Men när det stod där så tog han det för givet, som så ofta vi gör med saker i livet. Vi tar det för givet. Tills det inte finns där. tills vi saknar det. Guds rättvisa grundas i Guds kärlek. En kärlek som är så stark och så långtgående att vi aldrig kan förstå det fullt ut. I första Korintierbrevets 13 kapitel läser vi om den kärleken i det som kallas för kärlekens lov. Den finner inte glädje i orätten, men gläds med sanningen. Allt bär den. Allt tror den. Allt hoppas den. Allt uthärdar den. Guds kärlek. Det finns ett antal berättelser i Nya testamentet om hur de första kristna får upptäcka att gränser suddas ut. Paulus skriver i Galaterbrevet: nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus. I apostlagärningarna ser vi hur människorna delar sina tillgångar med varandra. Och Petrus säger att efter att ha haft en dröm och sedan skickats till Cornelius, som var officer vid den italiska bataljonen och varmt troende, då säger han: nu förstår jag verkligen att Gud inte gör skillnad på människor utan tar emot var och en som fruktar honom och som gör vad som är rättfärdigt, vilket folk han än tillhör. En gemenskap utan gränser. Hur ser den ut? Lever vi i en sån? Berättelsen om Jona tecknar knappast bilden av en fredsälskande människa. Ändå är det vad namnet Jona betyder. Den fredsälskande, eller den vita duvan. Kanske berättar det något för oss utöver det vi läser i texten. Jag tänker på min egen erfarenhet av hur bön och personligt engagemang kan förändra människor. Förändringen sker inte bara hos den vi ber för och stöttar, utan också, och kanske framförallt, hos den som ber och engagerar sig. Bön förvandlar den som ber. Den kan förvandla vårt sätt att se och bemöta människor, vilket i sin tur också kan förändra vårt sätt att se på oss själva. Kanske var det så att Jona blev en fredsduva genom det han fick uppleva tillsammans med Gud och människorna i Nineve, den plats han absolut inte vill åka till. Kanske blev han mer hel. Jag tror att vi alla skulle må bra av att öva oss mer i tillit. Öva oss i att våga lyssna inåt på vår intuition och ta steg mot människor och situationer. Våga lita på att vi inte är ensamma och att Gud agerar genom oss. Kanske behöver vi, jag behöver det i alla fall, öva oss i att ännu mer både agera och vila i Gud. Leva och andas i Guds nåd. Amen.